jämlikhet? Är det att alla får komma ur startblocken vid startskottet eller att alla får komma över mållinjen samtidigt? Ska vi sträva efter jämlika möjligheter? Eller är det när vi studerar utfallet, hur det verkligen blir med saker och ting i slutändan? Är det då det ska råda jämlikhet? Är det rimligt att samhället räddar den som sumpade sin träning eller försov sig när starten gick? Kanske är frågan om jämlikhet felställd. Den amerikanska filosofen Elizabeth S. Anderson tar sig an jämlikhetsbegreppet på ett annat sätt i sin essäbok Vad är poängen med jämlikhet? Nyligen översatt till svenska.
What we should be looking for is a free society of equals. A society in which we relate to each other as equals, but also one in which we are free to lead our own lives.
Elizabeth Anderson menar att målet för jämlikhet inte är att kompensera människor för oförtjänt otur som de råkat ut för, utan att göra slut på socialt påtvingat förtryck. Vi ska strax höra henne utveckla sina idéer lite mer. Vi tar också hjälp av Anders Hansson som är översättare och förläggare och nyss har översatt och gett ut hennes essä. Vi har Lena Hallenius som är filosof och professor i mänskliga rättigheter och Andreas Berg som är nationalekonom. Välkomna alla tre.
Tack så mycket.
Tack.
Om vi börjar lite personligt, Andreas Berg, vad är jämlikhet enligt dig?
Ja, mitt kanske inte helt personliga svar är att jämlikhet egentligen är något ganska tråkigt. Det är en egenskap hos en fördelning som säger att alla ska ha lika mycket av något. Och den svåra och filosofiskt intressanta frågan är såklart, vad är det alla ska ha lika mycket av?
Men en slags matematisk, eller nästan teori då ju.
Ja, inte så mycket matematisk som väldigt enkel. Alla ska ha lika mycket av det här och libertarianer säger att vissa grundläggande friheter ska alla ha och de som är mer inne på en jämlik välfärd tycker att alla ska ha det lika bra och så finns det en rad nyanser däremellan. Men alla de är egalitära, alltså jämlikhetsförespråkare i någon enkel bemärkelse av ordet.
Vad säger Anders Hansson som har översatt Elizabeth Andersons bok? Vad är jämlikhet enligt dig?
Jag skulle vilja lyfta upp en moralisk jämlikhet, för det som är central för alla moraliska resonemang egentligen, som vi alltid tar för givet om vi för ett uppriktigt resonemang om rätt och fel. Och en sån idé säger väl någonting i stil med att alla är moraliska jämlikar i den meningen att vi har rätt till jämlik hänsyn till våra intressen eller något sånt. Och det där är ju vagt och ger liksom ingen vägledning förutom att den kräver att vi rättfärdigar handlingar och beteenden och institutioner och sånt mot varandra eller mot dem, inför dem som berörs av det.
Och då säger du moraliska jämlikar, det uppfattar jag som lite annorlunda än så som Andreas Berg beskrev det som.
Ja, jag skulle säga att det är en, så fort vi hamnar i en normativ diskussion där vi pratar om hur vi ska fördela saker så finns det liksom ingen anledning att diskutera det ens om man inte tar för givet att vi har någon form av rätt eller någon form av, det finns en grundläggande tanke om att alla har någon form av rätt till ett visst bemötande, ett jämlikt bemötande. Mm. Och ett sånt är ju även Anderson inne på i sin bok eller sin text.
Säger Anders Hansson som är förläggare. Och Lena Hallenius, just filosof. Mm. Vad är jämlikhet som du ser det?
Ja, jag skulle då säga att jämlikhet är något väldigt komplicerat. Dels så griper det ju in i många andra av de här stora liksom politiskt normativa begreppen. Jag tyckte det var intressant att Elizabeth Anderson sa att vad vi vill med jämlikhet är att ha ett free society of equals. Det vill säga att vi kan inte beskriva vad ett jämlikt samhälle är utan också att prata om frihet. Och så att leva ett jämlikt liv, det inkluderar ju sådana här saker som jag har nämnt hittills, liksom jämlik fördelning av olika saker och sen kan vi ha olika uppfattningar om vilka de sakerna är eller vilka de värden är som ska vara jämlikt fördelade. En av de saker som man kan då tycka ska vara jämlikt fördelade är inflytande och makt och det är ju inte liksom resurser som man kan fördela utan det tänker jag också väcker en sak som jag hoppas att vi kan prata om idag nämligen att jämlikhet inte bara är någonting distributivt som handlar om att för att uttrycka sig grovt skyffla grejer från den ena till den andra utan att det också handlar om relationer. Vilka relationer står vi i till varandra givet det faktum att vi lever våra liv i samhällen.
Mm. Det här till synes enkla begreppet jämlikhet kan ju uppenbarligen betyda lite olika saker. Det kan vara tråkigt som Andreas sa, det kan vara komplicerat. Det kan handla om moraliska aspekter, det kan handla om rent pekuniära eller materiella ting. Vi diskuterar alltså jämlikhet i filosofiska rummet med nationalekonomen Andreas Berg, filosofen Lena Hallenius och översättaren Anders Hansson. Ett kort svar. Är jämlikhet alltid någonting positivt, Andreas?
Ja, som de flesta använder det så är det det. Och även Andersons idé om jämlikhet passar ju bra in att alla har rätt att behandlas med respekt. Det intressanta med den tanken är ju då, som Lena var inne på, att det inte bara implicerar något för vad staten bör göra, utan att det faktiskt i en lite vidare bemärkelse är en moralfilosofi. Jag tycker att hon talar oss om för oss hur vi bör bete oss gentemot varandra. Vi bör behandla alla med hänsyn och respekt. Och det tycker jag är en tilltalande tanke personligen.
Lena?
Mm. Ja, det är, så är det. Jag tänker att det här med att behandla alla med jämlik hänsyn och respekt, det tänker jag att det finns mycket att gräva i där. Och det är ett uttryck som har blivit något av en slogan nästan inom egalitär filosofi, och man kan lägga ganska olika saker i det. Vad innebär det att behandla varandra med jämlik hänsyn och respekt? Ibland så blir det som att det bara är ett annat sätt att säga att jämlikhet är bra. Och en intressant sak här tänker jag som är viktig också är att jämlikhet har en materiell aspekt. Mm. Det har en moralisk aspekt, det handlar om interpersonella relationer, hur bemöter vi varandra i vardagen, men det har också en politisk aspekt. Och jag tycker att kanske ibland så är diskussionen lite väl mycket fokuserad på antingen den materiella aspekten, alltså fördelningen av grejer, resurser, och den moraliska aspekten, att vi ska behandla varandra med jämlik hänsyn och respekt, man ska liksom lyssna på vad de andra säger och så vidare. Men det större samhälleliga sammanhang inom vilket allt detta äger rum, vilka relationer premieras av politiska institutioner, vilka möjligheter fördelas så att säga i samhället, inte bara i termer av resurser utan också inflytande och så vidare, vilka ojämlikheter möjliggör institutionerna givet hur de fungerar, jag tror att de här interpersonella relationerna av jämlikhet ofta förutsätter också de här större institutionella förutsättningarna. Det låter också jättetråkigt, men
låt oss återkomma till det där och också till vilken typ av jämlikhet som är den dominerande i den svenska diskussionen. Den amerikanska filosofen Elizabeth Andersons essä Vad är poängen med jämlikhet? Den ansågs nydanande när den kom 1999. Nu har den alltså översatts till svenska av Anders Hansson som är med oss här. Vår producent Thomas Lundqvist ringde upp Anderson i Michigan och så här förklarar hon poängen med sin essä.
The point of my essay is to stress how, from a political point of view, the quest for equality or a society of equals is a quest for people to be situated as equals or in equal relationships to each other. And I contrast that with a purely distributive view of equality or egalitarianism, which supposes that the objective is simply to make sure that everyone has a broadly equal amount of some good, whether that be resources, money, opportunities, and so forth.
Poängen med min essä, förklarar Elizabeth Anderson, är att betona hur en strävan efter jämlikhet är en strävan efter att sätta människor i jämlika relationer till varandra. Hon sätter detta i motsättning till en rent distributiv syn på egalitarism som bara strävar efter att se till att alla har ungefär lika mycket tillgångar och resurser som pengar och olika möjligheter. Kärnan i egalitarism är hur vi interagerar och relaterar till varandra i samhället, menar hon.
So I'm arguing against a kind of purely quantitative or mathematical conception of equality and stressing instead the ways we interact or relate to each other in society as really the core concern of egalitarianism.
Anderson inleder sin essä med en kritik av vad hon kallar tur-egalitarism, enligt vilken fördelningen av tillgångar bör vara jämlik, utom i den mån vi är antingen ansvariga för eller förtjänar en ojämlik del av vad det nu handlar om för tillgång. Hennes argument är att tur-egalitarism missar egalitarismens grundläggande relationella egenskaper som drivit sociala rörelser genom historien. Det finns många exempel på att jämlikhet inte är en fråga om hur mycket.
Thinking about the United States context, the doctrine of separate but equal facilities for blacks and whites in the United States, which was the law across the South until 1964, even if the South had distributed goods like schools equally, the very fact of segregation, the fact that there would be separate public facilities, separate schools for blacks and whites, was itself objectionable. Because the point of that segregation was to mark black people as inferiors, as untouchables, to mark them off as a stigmatized group.
Elizabeth Anderson använder som exempel för att motsäga den där kvantitativa förståelsen av jämlikhet det system som var i bruk i den amerikanska södern en bra bit in på 60-talet. Där svarta och vita skulle ha avskilda men likvärda faciliteter. Även om södern verkligen hade fördelat tillgångar som skolor jämlikt, säger Anderson, så var själva segregationen som åtskilda skolor för svarta och vita i sig själv stötande i det att den var avsedd att märka svarta som underlägsna och oberörbara.
So I take that to be a refutation of a purely quantitative understanding of equality. Separate but equal isn't equal because it still situates the parties in a relationship of superiority and inferiority. And instead, what I argue is that what we should be looking for is a free society of equals, a society in which we relate to each other as equals, but also one in which we are free to lead our own lives, right? And to decide how to, you know, we have freedom to say no to certain kinds of arrangements, which should just be up to our personal decision, say whether or not to get married to someone.
Elizabeth Anderson menar att vi bör eftersträva ett fritt samhälle av jämlika där vi är fria att leva våra liv och där vi har möjlighet att säga nej till sånt som bara bör vara upp till oss själva att bestämma, som till exempel vem vi vill gifta oss med. Idealet är ett fritt samhälle för jämlikar som bara kan grundas på demokrati, hävdar hon. Andreas Berg, som nationalekonom och liberal, vad säger du? Är hon ute efter någonting viktigt här?
Hon är definitivt ute efter något viktigt och jag kände igen mig väldigt mycket när jag läste hennes artikel eftersom hon, liksom jag och många som dabblar inom det här fältet, har tuggat sig igenom ett antal filosofer på 70-talet som söker efter en allmängiltig princip för vilka ojämlikheter som är acceptabla. Och grejen med de här teorierna är att när de beskrivs i allmänna ordalag så låter de oerhört rimliga. Vi ska ha en jämlik resursfördelning, alla ska ha lika möjlighet och vi ska ha likhet vid startlinjen, men sedan så ska man hållas ansvarig för medvetna beslut som man fattar. Mm. Och det hon gör väldigt bra är att peka på att det här kan leda till absurditeter. Om jag köper ett hus i ett område som är benäget att drabbas av orkaner, ska jag då stå mitt kast? Och det andra hon pekar på är att de som kompenseras för otur i form av dåliga gener helt enkelt drabbas också av ett stigma som kan vara mycket självmotverkande mot det som man vill uppfylla. Så det tycker hon gör bra. Sen är det ju dock så att när hon sedan ska beskriva sin teori så låter den också väldigt bra när den beskrivs i allmänna termer. Demokratisk jämlikhet låter jättebra. Men när man konkretiserar den ner till vad staten ska göra så blir det svårt. Mitt favoritexempel är, för att jag är alltid nyfiken på, ska folk lämnas att svälta ihjäl eller ska man garantera?
Om de har gjort dumma val till exempel.
Om man har gjort dumma val, eller egentligen oavsett vilka val man gjort eller hur hon såg på det. Och då menar hon att alla behöver näring och det köper jag. Men sen menar hon att den näringen ska vara sådan att den blir till en måltid som kan tas med i sociala sammanhang. Och lite längre ner i sin essä så säger hon att men det ska inte ha med avund att göra. Och är det något vi vet om sociala sammanhang så är det att avund kan dyka upp där. Och vi hade ett socialt sammanhang här i Malmö på en industritomt där folk åt måltider som jag tyckte var långt under värdigheten.
Jag tänker på det där bodde tiggare från Östeuropa.
Det bodde så kallade EU-migranter som inte hade mycket till måltid att ta med sig till sina sociala sammanhang. Medan i andra sociala sammanhang så är det inte accepterat att ens komma med en Aladdin-ask. Så att det där blir inte heller särskilt konkret och användbart.
Låt höra vad Lena Hallenius säger och sedan Anders Hansson som faktiskt har översatt den här boken.
Ja. Jag håller med Andreas ganska mycket. Jag tänker att jag tycker att Elisabeth Andersens kritik av det här då som kallas för tureggalitaritet. Vad säger vi på svenska?
Lack-egalitarianism. Ja. Alltså, egalitär har ju med jämlikhet
ja,
att
precis.
Göra.
Och equal. Precis, och det som hon då vänder sig emot på ett förtjänstfullt sätt i den här föreställningen då om att människor ska ta konsekvenserna av sina fria val. Så att om man har fattat ett beslut som leder till dåliga konsekvenser för den eller ojämlika konsekvenser så får man stå sitt kast. Men om man inte kan hjälpa den situation man har hamnat i, då är man berättigad till någon form av kompensation. Hon vänder sig emot det då.
För det är så tur-egalitaristerna
ja, precis.
Hon
menar att det så är det en chimär att tro att vi kan något sätt hålla på att identifiera vad som är ett fritt val eller inte, givet den komplexa sociala situation vi alla lever i. När kan vi säga att ett val är fritt? Olika människor har olika förutsättningar från början för att överhuvudtaget hantera valsituationer. Och också som Andreas sa här innan, också, det leder till absurditeter av en massa, och man hamnar i massa konstiga, så ska vi liksom, vad ska vi dra gränsen?
Men de som har vänder sig mot de här turegalitaristerna, finns de i den svenska verkligheten som säger att du tar dumma beslut, alltså får du lida på slutet?
Om du inte vaccinerar dig mot covid så får du själv betala för din egen sjukvård. Det är ett mycket typiskt exempel på just detta, och det ser vi ju i debatten nu. Och det finns ju en slags, som Andersen också säger, det finns någon slags intuitiv rimlighet i det. Om man säger det, liksom att erbjuds du vaccin mot en samhällsfarlig sjukdom och inte tar den och så blir du sjuk, ja men skyll dig själv. Alltså jag tror att vi alla kan känna att ja, varför inte? Men som generell samhällsprincip kan man ju inte hålla på det viset. Så den kritiken är väldigt bra. Vad jag också tycker är väldigt användbart som grund för att filosofera om jämlikhet är den här som hon säger som den slags överordnade principen för det hon vill slå fast. Det är att vad är det vi bryr oss om när vi pratar om ojämlikhet? Varför är ojämlikhet ett problem? Är det att bortskämda människor sitter och inte har möjlighet att dricka tillräckligt dyrt rött vin? Eller vad är det som är problemet? Och då säger hon så att reflektera historiskt över våra erfarenheter av detta. Vad har politiska motståndsrörelser eller befrielserörelser, vad har de slagits för? Vad är det liksom som är poängen med detta att slåss för ett jämlikt samhälle? Ja, det är väl att människor ska kunna leva fria från socialt förtryck. Och där tänker jag att där finns jättemycket intressant att jobba med. Och sen, så som Andreas var inne på här tidigare, så tycker jag att sen pyser det ut lite grann. Va? Sen börjar hon ändå säga att ja, så det är viktigt då att man ska få sina grundläggande behov tillfredsställda. Och då måste vi prata om vad som är tillräckligt och vad som inte är tillräckligt. Då är vi ändå ner och rotar i människors liv och upplevelser.
Det pyser ut. Vi ska höra lite mer av henne strax. Men jag vill fråga dig, Anders Hansson, som ju är både översättare och förläggare och har gett ut den här boken. Du har skrivit flera böcker om moralfilosofi. Varför ville du ge ut en bok som är över 20 år gammal som handlar om jämlikhet?
Ja, alltså det finns flera bra anledningar till just den här texten. Dels är det en numera en självklar referens i nästan alla moderna texter, i alla fall politisk-filosofiska texter om jämlikhet. Man förväntas på något sätt känna till vad Andersons kritik av tur-egalitarister består i. Och så är man intresserad av området så är texten ett måste nästan. Plus att den är skriven för en bred krets. Trots att det är en text som är från en essä, eller det är en essä från en smal akademisk filosofitidskrift, så är den ganska bred. Den kräver att man engagerar sig, men det är inte jättesvårt om man verkligen vill ta del av den. Problemet har snarare varit att få tag på den och känna till den. Plus att den är på engelska. Så det finns en hel del. Det finns ett värde i att översätta den till svenska och se till att den finns i vanliga bokhandlar och till ett.
Säg nu ingenting om priset, för det här sysslar vi inte med filosofisk reklam. Vad är poängen med jämlikhet heter boken? Andreas viftar här.
Ja, jag tycker att det är jättebra att den här ges ut på svenska, och du frågade om det finns människor som resonerar så här i Sverige. Mm. Precis som Lena gav exempel på, så finns det ganska ofta resonemang av typen, har man gjort ett dumt val så får man stå sitt kast. Men den andra poängen som hon gör finns också i Sverige, nämligen har man haft otur i livet så ska man kompenseras för det. Och det finns en tendens att betrakta människor som offer eller en tycka synd om mentalitet som hon gör upp med. Jag tolkar henne som ett vänsterfilosofernas sätt att säga, klipp dig och skaffa dig ett jobb, för det är det här du har att jobba med. Och det är i många bemärkelser, tror jag, en ganska konstruktiv ansats när man faktiskt vill bedriva politik.
Ja, man kan ju lägga till också här då att den här essän är från 1999, och om det kan man säga ett par saker. Dels så kan man säga att den präglas ganska mycket av hur den politisk-filosofiska diskussionen såg ut under 80- och 90-talet, eller 70-, 80- och 90-talet. Det här skulle kunna sägas vara på något sätt representera slutet av en viss typ av politisk-filosofisk era som började i början på 70-talet när Andersens handledare John Rawls publicerade sitt stora verk Theory of Justice, som sen alla som höll på med rättvisa, jämlikhet och frihet refererade till, förhöll sig till, kommenterade och så vidare, ofta missförstod. Hon är på något sätt liksom den andra bokstödet liksom under den perioden. Och det har hänt mycket intressanta saker med den politiska filosofin därefter. Och jag menar, en sak som jag nämnde snabbt här tidigare, att hon tycker att när vi filosoferar så måste vi utgå ifrån vad är det som är viktiga angelägenheter i de samhällen vi lever i. Och där har ju, skulle jag säga, att både hon själv och många andra har liksom vänt på det hela lite grann, så att det är mycket mer vanligt nu att politiska filosofer börjar med ekonomiska omständigheter, börjar i erfarenheter av förtryck snarare än att börja i abstrakta tankeexperiment.
Du lyssnar på Sveriges Radio P1 och filosofiska rummet Utblick, Elizabeth Anderson och poängen med jämlikhet. Det är drygt 20 år sedan den amerikanska filosofen Anderson skrev sin uppmärksammade essä What is the point with equality? Och med den som utgångspunkt frågar vi våra gäster, vad är poängen med jämlikhet? Vid mikrofonerna har vi Lena Hallenius, filosof som vi hörde precis, Anders Hansson som är förläggare och översättare till den här boken, och Andreas Berg, nationalekonom. Elizabeth Anderson, kan man säga, försöker sticka ut hakan i verkligheten som filosof, tror jag man kan säga. Och filosofiska rummets producent Thomas Lundqvist ringde som sagt upp henne och frågade henne hur hon ser på filosofens uppgift.
What do you make of the task or role of the philosopher in a time where day-to-day politics seem to be ruled by all but academic considerations? Do you recommend political philosophers to be a part of the political debate?
Absolutely. I think we need to be part. In fact, I've just been named the Max Shea Professor of Public Philosophy. So my mission now is to bring political philosophy to the wider public, and in particular to address problems of democratic backsliding, which we're observing in most democracies today, and to help people understand why that's happening, why it's bad, and to advance ideas about democratic practice, and in particular, how fellow citizens ought to be communicating with each other to bring people tempted by authoritarian politics back into the democratic fold.
You don't see a conflict between being a philosopher and maybe be regarded a little bit like an activist, or being too normative or too outspoken.
Oh, I see. Right. No, I actually think that analytic philosophers have been getting more political lately because we see the urgency of the current moment. And we have to speak out.
Elizabeth Anderson tycker att det är viktigt att filosofer är en del av den politiska debatten och ser det som sitt uppdrag att föra ut politisk filosofi till den breda allmänheten. Inte minst som hon nyligen är utsedd till Max Shea Professor of Public Philosophy, professor i allmänhetens filosofi. Analytiska filosofer har blivit mer politiska på senare år, säger hon. Detta i takt med det växande problemet med det demokratiska bakslaget som hon ser i både USA och delar av Europa. Och Lena Haldenius, du har använt Anderson en del i din undervisning och jag förstår att hon inspirerade även i ditt eget skrivande. Hur, på vilket sätt inspirerar hon dig?
Ja, hon inspirerade mig dels innehållsligt i detta med att liksom styra tanken då till vad det egentligen är vi pratar om när vi pratar om jämlikhet. Men också i, vad ska man säga, metodologiskt, alltså hur närmar oss vi filosofer oss olika typer av politiska problem. Och också ingjuter, tycker jag, en slags mod i filosofer som lik jag själv tycker att som moralfilosof eller som politisk filosof så har man inte bara lov att utan också närmast en uppgift att vara en slags nagel i ögat på den politiska debatten genom att använda filosofiska metoder för att avtäcka olika typer av förgivettaganden och sånt som cirkulerar utan att man egentligen riktigt vet varför, att punktera dåliga argument, att sätta liksom ljuset på hur begrepp används, vad vi använder begrepp för att legitimera för någonting, och att det inte är att gå utanför sin roll. Jag tror att filosofer har blivit, som hon sa, mer politiska, och det innebär inte att man på något sätt blir att man lämnar sin filosofiska roll, utan
man kan vara både normativ och tyckande och engagerad i debatten och ändå vetenskaplig.
Filosofi är normativ verksamhet alltså i den meningen att man föreskriver också vad man faktiskt tycker är ofritt, ojämlikt och orättvist. Och att filosofer periodvis har mer velat distansera sig från faktiska politiska förhållanden är ju ett jäkla slöseri med tanke på att vilken betydelse filosofiska metoder av argumentation och begreppsuppstädning kan ha för politiska debatter.
Anders Hansson, vad säger du om Andersons teori här om filosofens roll?
Ja, jag tror man kan se den här texten och även hennes senaste bok som en sorts uttryck för hennes temperament. Det är någon sorts nästan en punkattityd som ligger bakom det. Hon är pragmatisk och praktisk och liksom handlingsorienterad och tramsar inte. Och jag tror att det är det hon stör sig på bland många av turegalitaristerna, att det är mycket tillspetsade exempel och moralfilosofer som gör det moralfilosofer gör. Och det är respektlöst, tror jag hon tycker, mot dem som det handlar om i praktiken och de som är förtryckta och marginaliserade. Och det blir mer en akademisk lek som hon inte riktigt kan ställa upp på, utan vi har viktiga problem och de vill hon lösa.
Andreas Berg, bör en nationalekonom vara normativ och engagerad på samma sätt så som Elizabeth Anderson här?
Ja, och det är vi ganska ofta, för jag vill säga. Stundom har vi fått kritik för det, men låt mig då istället då försvara Anderson. Jag vet inte om den här frågan var avsedd att sätta henne lite på pottkanten, men jag har också blivit frustrerad över hur politiska filosofer ibland nästan verkar sätta en dygd i att hålla sig borta från den konkreta politiken. Medan jag menar att ska du användning för filosofi eller för den delen nationalekonomi så måste den våga få smuts på fingrarna och grotta ner sig i politiska frågor. Det intressanta är att när hon resonerar kring människor och vad jämlikhet betyder så får det implikationer inte bara för vad staten ska göra utan också för hur vi bör behandla varandra. Det tar jag med mig. Det gick inte att bara ålägga staten att frambringa jämlikhet, utan vi måste också tänka på hur vi är mot varandra.
Jag plockar upp det här och säger att en av de sakerna som jag tycker att hon gör väldigt intressant, inte just i den essä som vi diskuterar men i hennes gärning i stort, är att säga vad är det egentligen för samhälleliga institutioner som påverkar människors liv och som därför borde utsättas för analys och kritik i termer av ojämlikhet, ofrihet och orättvisa. Vi har haft i vår moderna tid en väldigt fokus på vad staten gör och inte gör i förhållande till människors liv, och det ska vi ha, självklart. Men samtidigt så har vi ofta varit ganska så slöja i att göra motsvarande analys av andra typer av institutioner eller relationer som kan påverka människors dagliga liv mycket mer, till exempel relationen mellan våra arbetsgivare. Och en av Andersens mest intressanta bidrag på senare år tycker jag är just att analysera arbetsplatsen och arbetsgivarens roll.
Alltså relationen mellan arbetsgivaren och den anställde.
Ja, precis. Den relation som man står i, som de flesta människor som har ett arbete, inte vi privilegierade akademiker som gör som vi vill på dagarna, till exempel sitter i radio, men de som har riktiga jobb, som jag brukar säga, som måste helt enkelt lyda order på arbetsplatsen, lever i praktiken sina dagliga liv i en autokrati. Och det borde vi analysera med samma typer av instrument som vi analyserar relationen till staten. Men det gör vi inte därför att vi har bestämt oss för att det är fritt, för det är kontraktsbaserat. Så att hon liksom förflyttar fokus och säger, här är en grej som påverkar nästan alla människors dagliga liv som filosofer inte har brytt sig om. Det är inte klokt. Mm. Inte bara det tycker jag är en... Det är ett sätt att visa hur filosofisk analys av gammalt klassiskt snitt kan få oss att tänka på helt nya saker.
När Elizabeth Anderson doktorerade så hade hon som handledare en av 1900-talets mest kända politiska filosofer, jag har nämnt det, John Rawls. Mm. Är mest känd för sin bok Theory of Justice från 1971 och hans tankeexperiment om okunnighetens slöja, som en del av våra lyssnare säkert känner till. Och så här förhåller sig Elizabeth Anderson till sin gamla handledare John Rawls.
As for Rawls, Rawls was my dissertation advisor. And the biggest thing that I learned from Rawls and that is present in my essay is an emphasis on thinking about justice in terms of the basic structure of society. That is, justice is primarily a structural concern and not so much about what this or that particular individual might deserve. And Rawls and I see completely eye to eye on that. We agree. And that is why I paid attention not only in what is the point of equality, but in my other writings to the problematic experiences and complaints of the oppressed, the disadvantaged, the stigmatized. And I'm trying to articulate a theory of equality that would be helpful for them, to enable them to articulate what is wrong, what's going wrong with the society that is treating them so poorly.
Anderson är överens, säger hon, med sin handledare John Rawls, som att rättvisa, liksom jämlikhet, handlar om strukturer i samhället snarare än om vad en viss person kan tänkas förtjäna eller om exakt fördelning av tillgångar. Den lärdomen från Rawls har hon med sig i allt sitt skrivande, som mycket syftar till att försöka formulera någon slags jämlikhetsteori som kan på något vis förklara för de förtryckta och de stigmatiserade varför samhället behandlar dem så illa. Så säger Anderson i samtal med vår producent Thomas Lundqvist. Ja, någon som vill kommentera detta? Andreas Finka.
Jag tolkar det som att hon är artig nog att inte skriva särskilt mycket om Rawls, därför att det hon nu yttrat i stöd för honom är ganska allmänt och vagt hållet. Mm. Och de hon ganska träffsäkert kritiserar i sina artiklar är ju väldigt nära Rawls i tänkandet. Men har man en gång haft någon som handledare så kan man inte hoppa på och lustmörda honom hur som helst. Däremot så är det ju faktiskt så att det här paradigmet av tänkande där man använder sig av hypotetiska tankeexperiment för att komma fram till hur det optimalt rättvisa samhället ser ut, det har tappat ganska rejält och med fog för att så har skett, skulle jag vilja säga. Lena satte punkten vid Andersons essä. Faktum är att när jag läste en brittisk ekonomfilosof, Ken Binmore, så tyckte jag också att han punkterade alla idéer om hypotetiska tankeexperiment i Rawls anda ganska väl. För han sa att även om vi skulle komma fram till att folk skulle vara eniga om det här samhället bakom en okunnighetens löj eller vad man nu vill tänka sig, så kommer vi aldrig kunna hålla folk bundna vid det beslut de då skulle fatta när de väl har fötts med en turlott eller nitlott. Och det ledde honom och i mångt och mycket även mig till att ganska sympatiskt inställd till det, att vi föds som vi föds, med tur i vissa dimensioner och otur i andra. Nu ska vi se om vi kan göra något bättre tillsammans imorgon.
Mm. Jag tycker att hon var... jag blev lite förvånad när hon sa det här om Rawls. Jag tror jag sa tidigare att många har influerats av Rawls men också missförstått honom. Och det är delvis Rawls eget fel faktiskt. För att jag tycker att det finns... En av de sakerna som är väldigt intressanta med John Rawls och som provocerar mycket, det är det att han har alltid vägrat att säga att det här är den anständiga gränsen för vad som är acceptabel fattigdom till exempel. Eller så här mycket ojämlikhet i termer av resurser får det finnas. Det här är baslinjen. Folk ska ha rätt till tv och fredagsmys och skor till barnen och så. Sen räcker det. Han har alltid varit väldigt konsekvent i just det som Anderson nämnde här. Att rättvisa handlar om samhällets grundläggande struktur. Hur fungerar institutionerna? Hur är skattesystemet utformat? Hur ser demokratiska processer ut? Man går inte in och säger, hur mycket har du? Hur mycket har du? Har du mer än din granne? Det är inte intressant, utan det är strukturen som ska fungera på ett sätt att den genererar rättvisa.
Ja, men jag förstår, strukturen är viktig, relationerna är viktiga, människor ska vara jämlika, men det måste väl ändå koka ner till löner, viss nivå på bidrag, visst stöd till fattiga skolor. Alltså det blir en distributiv fråga ändå till sist.
Ja, det blir en distributiv fråga också. Och Rawls är egentligen mycket mer konkret än vad han ofta påstås, vad han påstås inte vara, så att säga. Om man läser hela Theory of Justice, vilket nästan ingen orkar göra, utan man följer Rawls egna läsinstruktioner som han ger i förordet, och då missar man ganska mycket av det intressanta i boken, nämligen ganska konkreta förslag för hur de olika delarna av samhällsapparaten ska se ut. Hur ska ett proportionerligt skattesystem utformas till exempel, för att se till att inte ägande koncentreras för mycket. Och allt det här liksom det här justerar vi med institutionell design. Hur vi utforma ett skattesystem är ett sätt att styra samhället på. Och det finns ganska mycket detaljer hos Rawls av den typen av saker. Men han är helt konsekvent med detta, att man går inte in och säger det här ska den här personen ha, det här ska den här personen ha. Och Anderson, skulle jag säga, trots att hon sa här nu att det är detta hon håller med Rawls om, så är hon inte konsekvent på den punkten. Okay. Vilket däremot hennes läromästare är.
Det finns mycket att tala om här när det gäller Elizabeth Anderson, och det gör vi tack för Anders Hansson som har översatt boken. Och du ska strax få komma in, men jag vill att vi lyssnar på en sista liten intervjubit med Elizabeth. Alltså hennes fokus på jämlikhet som någonting som har med relationer och med samhällsstrukturer att göra, snarare än distribution av resurser, påminner nog, tror jag, en del om Nobelpristagaren i ekonomi 1998, Amartya Sens så kallade capability approach, och även om Martha Nussbaum, också filosof. Mycket kortfattat så går Sens tankar ut på att verklig frihet handlar om människors möjligheter att i någon mån använda sina förmågor och förverkliga sin potential. Så här säger hon själv om jämförelsen med Amartya Sen.
I do accept Amartya Sen and Martha Nussbaum's idea that we should be thinking about justice in terms of capabilities, in terms of opportunities for valuable ways of being and doing in our social worlds that people have access to. So I'm happy using the capability approach in contrast, say, with Rawls's theory of primary goods, or with a purely economic notion of income and wealth. I think it's very fruitful because it introduces a more useful pluralism about goods, and in particular among the capabilities that Sen and Nussbaum stress are relational capabilities, the ability to have a social life, to go out there in the world.
To go out there in the world. Jag accepterar, säger hon, Amartya Sens och Martha Nussbaums idé att vi bör tänka på rättvisa i termer av förmågor. Jag använder gärna capability approach snarare än Rawls theory of primary goods och mer sån renodlad ekonomisk förståelse av tillgångar och jämlikhet. Det handlar om sociala förmågor och att kunna ha ett socialt liv, säger Elizabeth Anderson. Anders Hansson, som har grottat ner sig och översatt den här boken, vad säger du om detta?
Om vi går tillbaka till den relationen till Rawls, så är det ändå en viktig sak som hon tar med sig från Rawls som hänger ihop med det här. Och det, på den första sidan eller på den första sidan i Rawls jättebok så säger han någonting i stil med att man ska betrakta samhället som ett gemensamt samarbetsprojekt som ska vara till allas fördel. Och det där ska man då tänka sig i kontrast till samhället som en tävling eller som en kamp eller där målet är att gynna sig själv så mycket som möjligt. Och det där det är den samarbetstanken tillsammans med den målsättningen att man ska kunna leva på jämlika villkor och fungera som en medborgare i en demokrati. Man ska kunna göra saker, man ska kunna leva ett gott samhällsliv i en demokrati. Och det är den tanken som ska på något sätt... Den man ska hänvisa till när man pratar om fördelning av resurser. För även om det är en teori om relationerna som, mellan människor som man lägger fram så måste man ändå ha både förmågor och resurser för att kunna göra det som man som medborgare värderar att göra. Mm.
Jag tycker hennes svar på den frågan var oerhört intressant, därför att om man tänker sig en skala där Rawls ganska abstrakta idéer om primary goods som inkluderar social självrespekt och annat till sense capability approach som är ganska konkret och bland annat har använts inom biståndspolitiken, så är ju politiken ytterligare ett bra steg mot konkretion. Och jag uppfattar Andersson som att hon tycker att det är ditåt den politiska filosofin ska röra sig. Man måste grotta ner sig i hur höga bidrag ska vara faktiskt. Förr eller senare kommer man inte undan de frågorna.
Nej. Mm. Jo, jag tycker också att det här är väldigt intressant. Amartya Sen är ju... figurerar väldigt mycket även redan i den här essän som vi har läst inför det här programmet, och hon förhåller sig till det perspektivet ganska mycket, det här kapacitetsperspektivet då, där fokus ligger på att man ska där frihet, att leva ett fritt liv innebär att leva att handla om vad man faktiskt kan förverkliga i sitt liv, och det kräver ju resurser bland annat. Det kräver också sociala och moraliska resurser. Det kräver att andra människor respekterar mig, annars spelar det ingen roll vad jag rent materiellt har möjlighet att göra, så att säga. Så det har ju det här fokus på det här relationella. Samtidigt så är ju då Amartya Sen är ju i grunden en slags utvecklingsekonom, och han var ju liksom Andersson ganska pragmatisk inriktad på att det som är det här kriteriet för godtagbara eller rättvisa samhällen, det är sånt som vi måste kunna mäta, för vi måste kunna mäta förändring över tid för att se om saker och ting har blivit bättre. Och det samtidigt så leder det tankarna lite grann bort från strukturer och institutioner till vem har vad av hur mycket och hur kan vi mäta
men
det?
Det är ju politik. Sen vet jag inte om ni noterade liksom jag att hon landade i have a social life. Mm. Människor ska kunna leva ett socialt liv. Mm. Och det var det jag anmärkte på tidigare, att ja, det kan innebära väldigt mycket olika beroende på hur mycket resurser man har att göra med och röra sig med. Så även de allra fattigaste har ju ett socialt liv.
Men det är uppenbart att jämlikhet inte är en sak utan kan tolkas på väldigt många olika sätt, och att det går att filosofera sig vidare i detta, eller hur, Lena?
Ja, det tror jag. Men jag tänker också att tanken om vad som är jämlikhet måste säger jag, men jag tycker att filosofer måste också ta sig an detta som det är en radikal idé. Alltså, ibland så tänker man att filosofer och debattörer tänker att vi lever i samhällen som nu är hyfsat jämlika. Nej, det gör vi inte. Alltså att vara egalitär på det sättet som Andersson vill vara och personer i motsvarande traditioner, det är en radikal idé, och det måste filosofer också våga vara. Att argumentera för jämlikhet är en radikal idé.
Säger Lena Haldenius, filosof och professor i mänskliga rättigheter, sist i detta program Filosofiska rummet, där vi har diskuterat jämlikhet utifrån den amerikanska filosofen Elizabeth Anderson. Tack till dig och till Andreas Berg som är nationalekonom vid Lunds universitet, och Anders Hansson, förläggare och översättare, som alltså just har gett ut Elizabeth Andersons bok Vad är poängen med jämlikhet? Tekniker idag var Christian Jangegård, producent och intervjuare utav Anderson var Thomas Lundqvist, och alla program finns i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.